Vad vill du helst ha i en goodiebag? Är det kört för Socialdemokraterna om lotteripengarna försvinner? Och hur kommer det sig egentligen att det statliga monopolet har förvandlats till en helig ko i valfrihetsnationens Sverige?
The kingdom of mammon, economics, pop culture, finance, mammon's rika.
Ja, välkomna till Mammons rike, världshistoriens första popkulturella finansmagasin. Programmet där vi betraktar marknadsekonomi med kulturlivets läsglasögon. Eller finkulturen med finansbranschens skygglappar. Jag vet inte riktigt, men jag vet att vi har en fantastisk panel för att lyckas med dessa intellektuella saltomortaler. Här har vi Åsa Lindeborg, kulturjournalisten som vill förstatliga produktionsmedlen och expropriera våra barns friskolor. Vi har Fredrik Strage som tills alldeles nyligen trodde att OMX 30 är ett belgiskt syntband. Och Agri Ismail, författaren som har lyckats med bedriften att vara anställd på Lehman Brothers i en dag. Man kan tillägga också att du är en av Europas mest hyllade författare och jurist också. Ni alla är oerhört välkomna.
Tack.
Hörrni, jag tänkte vi bara ska göra en liten raincheck. Jag menar, EFN är en ekonomikanal. Vad kan ni egentligen om ekonomi och finans? Fredrik?
Jag har sommarjobbat på bank.
Okej.
Okay. Jag skötte den där maskinen som fyller pappersrör med mynt.
Ja, nu var inte riktigt svar på frågan kanske.
Annars kan jag mest saker om pengar på grund av att jag har lyssnat mycket på hiphop.
Ja.
Jag vet att cash rules everything around me som Wu-Tang Clan rappade. Jag vet att med Mo Money följer Mo Problems som The Notorious B.I.G. rappade. Så, men det är väl där jag har inhämtat mina finansiella kunskaper.
Bra. Åsa, vad kan du om ekonomi?
Jag misstror alla som säger att de kan någonting om ekonomi. Tänk alla ekonomiska experter som har drivit oss i fördärvet. Jag tänker, de som tror att de kan någonting om ekonomi borde ha såna här trollkarshattar och så här hokus pokus spö ungefär. Tänker jag. Men jag har koll på min privatekonomi. Jag misstror alla som inte har det.
Okej. Okay. Mm. Agri, du i alla fall. Du, jag menar, har jobbat en dag på Lehman Brothers.
Ja, alltså jag har jobbat inom finansvärlden, men jag ser det som en religion och alla som är del av den religionen, som är troende, verkar väldigt lyckliga allihopa.
Mm.
Och jag skulle väldigt gärna vilja tro jag med. Jag går ju till templen och jag lyssnar på vad de har att säga, men i mitt hjärta så tror jag inte, tyvärr.
Hur gör man för att konvertera till kapitalismen?
Man hittar ett jobb som innefattar vissa uppgifter.
Som sitter här, Fredrik.
Till exempel.
Mammons rika.
Människan är en ekonomiskt maximerande varelse. Och gratis är ju alltid godast. Nu undrar jag, panelen, vad vill ni helst ha i en goodiebag om ni har varit på till exempel en galafest eller premiär? Åsa, vad säger du?
Alltså senast jag fick en goodiebag, då tror jag det var ett USB-minne och en sån här energidryck i den.
Mm.
Jag tar aldrig goodiebags som jag hamnar på sådana ställen. Jag
tycker
det är en börda. Alltså, dels så känner jag mig förminskad, var det inte mer än det här. Eller också känner jag att gud, de tror att de kan köpa mig med det här.
Ja.
Så jag försöker undvika. Eller jag gör det helt enkelt.
Agri, du är ändå lite mer materialistisk.
Oh, ja. Nej, men spadagar. Jag tar jättegärna emot.
Spadagar. Fredrik?
Jag älskar goodiebags. Mm. För de påminner mig om barndomens barnkalasgodispåsar.
Fiskdamm.
Nej, men
en mandarin.
När man hade smält i sig hur mycket bullar och kakor som helst och druckit massor av hallonsaft. När man var på sin sockertopp, verkligen.
Mm.
Då fick man lösgodis.
Ja.
Och man behövde verkligen inte lösgodis just då. Och Hollywoodstjärnorna som går på Oscarsgalan och får goodiebags behöver verkligen inte mer lyx. Men det är någonting med det här, med det onödiga överflödet som kan tilltala mig.
Mm.
Så jag blev oerhört glad av en goodiebag.
Men känner du dig aldrig köpt?
Nej, jag ska inte säga det.
Men anledningen till att jag ställer den här frågan är ju för att Vanity Fair för ungefär en vecka sedan hade sin årliga efterfest till Oscarsgalan. Årets goodiebag från Vanity Fair, den innehöll en skidresa till en lyxig stuga i schweiziska Zermatt till ett värde av 500 000. En privat show med en mentalist, alltså en trollkar, illusionist, värt ungefär 250 000. En lyxrenovering av ditt hus för 250 000. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt när vi pratar Hollywood-kändisar. Det känns som
kanske att bara var badrummet som de fick.
Ja, eller ett nytt dörrhandtag.
Så fick alla det här i sin gode bag?
Inte nog med detta, Åsa. Sen var det en del små saker som en vinkyl, en portabel infraröd grill och en ansiktsbehandling för ungefär 100 000 kronor. Det totala värdet på den här goodiebaggen låg alltså på 1,7 miljoner. Och då undrar jag, är det här något som skulle intressera dig, Agri Ismail?
Men jag tänker, alltså en renovering tar jag jättegärna emot. Men jag tänker att det som de här goodiebagsen gör är ju att det hjälper entouraget omkring. Emma Thompson behöver inte en goodiebag för så mycket pengar. Men nannies och städare och alla chaufförerna, de kan ju ta emot en resa till Gestalt eller vad det var.
Zermatt.
Problemet är att fint att Hollywood-kändisarna beskattas för det här. Oscarsgalan slutade med sina egna goodiebags 2006 eftersom amerikanska skatteverket påpekade att det här är inte gåvor i ordets vanliga bemärkelse. Det här är förmåner i tjänsten och alltså beskattningsbart. Mm. Och då tyckte Oscarsgalan att det är lite magstarkt kanske att ge bort presenter som innebär att de får skatta med en gång. Så sen dess har ju Vanity Fair sysslat med det, och det är ett annat företag också, en PR-byrå som samlar ihop gåvor till alla som har varit nominerade på Oscarsgalan.
Men Åsa, vi tänker så här följande. Du skriver en bok, den blir filmatiserad, ni blir nominerade till Oscarsgalan.
Jaha, nej, okay.
Du kommer dit, ja. Du tackar nej till The Goodie Bag, eller?
Ja, jag skulle ju aldrig åka skidor. Jag kan inte åka skidor. Jag är helt ointresserad av mentalist, vill jag inte träffa. Jag känner bara, jag som tycker om att läsa Vanity Fair, jag blir liksom lite irriterad över att mina pengar som konsument ska gå till det där. Det är till människor som redan har allt.
Men det är ändå, det här är väl, jag tänker att de företag som har saker i goodiebaggen,
det är de som pröjsar med
det. Men då, en författare som skrev en liksom, så 12 000 ords text i Vanity Fair, alltså den stora texten i varje nummer, fick 1989 mellan 25 000 och 30 000 dollar.
Jesus Kristus, är det sant?
Det får de inte idag. Nej. Om de får 3-5 000 dollar så är de nöjda. Och det är liksom den förskjutningen medan de ger ut goodiebags för 1,5.
Men jag tror att det är ett företag som lämnar gåvor som PR. Jag tror inte att Vanity Fair förbränner sina frilansarvoden på att köpa lyxprylar till.
Nej, men jag förstår det nu, men man förknippar ändå Vanity Fair med det här extrema lyxlireriet som jag tycker är ganska äckligt. Men det här följer ju den allmänna trenden att skrivande människors arbete har devalverats, Fredrik, det vet ju vi.
Mammans rika.
Vi ska prata om något betydligt mer inhemskt. För några veckor sedan så föreslog utredaren Gunnar Larsson att det inte ska införas i Sverige ett förbud mot partilotter. Det var regeringen tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna som lagt fram ett förslag om ett stopp. Men utredningen blev till slut något av ett slag i luften. Låter det här rimligt, tycker ni?
Att staten tjänar pengar på lotterier, det har ju pågått tusentals år. Liksom. Kina byggde Kina-muren med Keno-intäkter. Så det i sig så har inte jag något problem med.
Nej.
Att partier håller på med det, behöver de verkligen göra det? Det är ju bara för att det är sossarna som håller på med det och är bra på det som förslaget kom på tal.
Åsa, jag vet att det här är lite av ett blått skynke för dig. vad har du för åsikt?
Men jag tycker det är intressant att den fria marknaden ska plötsligt inte då gälla. För jag menar, alla partier har möjlighet att dra igång motsvarande lotterier som Socialdemokraterna haft sedan 1956.
Mm.
Men jag tycker absolut att det ska beskattas, det tycker jag. Men jag tycker också att det är rätt mycket kring det här som inte är riktigt sant, helt enkelt. Därför att, eller som är konstigt. För att vi har ett undantag. Det är redan förbjudet att sälja lotter, människor som tar kredit. Det är förbjudet, utom för ideella föreningar.
Mm-hmm.
Men då ska det plötsligt inte gälla det här lotteriet, som, där man ju faktiskt köper lotter därför att man är ideellt sinnad till något parti.
Ja.
Men det är inte mycket pengar. Alltså, annars lägger man ju sina pengar på en lott som verkligen kan ge stora vinster. Det gör ju inte det här.
Hur mycket kan man vinna här?
Jag vet inte riktigt, men det är dragning en gång i månaden. Så att det är liksom det här påståendet att det leder till spelmissbruk. Det är människor som redan har ett spelmissbruk i så fall, gissar jag. Och där skulle ju staten behöva gå in med mycket större resurser, för det är ju det värsta missbruket som finns.
Mm.
Så jag ser det här som ett exempel där Sverigedemokraterna faktiskt inte går på Socialdemokraternas politik, utan går mot existensen, liksom hugger mot kroppen. Vi ska rycka av er pengarna. Det är något aggressivt i det här.
Men är inte problemet här, Fredrik, att sossarna är för bra på att kränga lotter?
Väldigt bra. Alltså, jag vill inte vinna en liten summa pengar om jag köper en lott av ett politiskt parti. Jag vill vinna inflytande.
Mm.
Om jag köper en lott av Moderaterna och vinner högsta vinsten, då vill jag att det innebär att jag får bestämma någonting.
Mm.
Att jag vinner inflytande. Så att jag kan bestämma att
du får lite lägre skatt kanske.
Jag får bestämma att Arlanda Express förstatligas.
Mm.
Och att de som har profiterat på deras höga biljettpriser ställs inför en folkdomstol. Till exempel. En liten sån...
Börnpitte.
En liten grej. Pang, där vann jag. Då bestämmer jag det här.
Tänk om sånt där avgjordes att man köpte lotter. Det är ganska kul.
Okej, så problemet är inte att sossarna är så bra på att kränga lotter.
Alla har ändå chans att vinna någonting.
Vi har tagit fram 5 olika lotter som jag tänkte att vi tillsammans här i denna panel skulle kunna partibestämma. Vi har Sverigelotten, vi har Triss, vi har Bingolotto, Svenska postkodlotteriet och Skrapken. Jag tänker, om ni skulle få sätta en partibeteckning på de här olika lotterna, vilket parti och dess aura liksom passar till respektive lott? Vad säger ni till exempel om Bingolotto?
Liberal.
Liberal, va? Säger AG.
Ja, alltså en gång i tiden populärt, karismatisk liksom person. Många var inblandade i det och nu pågår det fortfarande. Men liksom,
ingen bryr sig.
Tittarna och väljarna överger.
Ja.
Det var ju ett sätt att...
Jag vet inte, jag har alltid fått ganska högerextrema vibbar av den här Bingo Barra.
Mm.
Det är något med hans glasartade blick som känns smått fascistisk. Plus att två artister som båda har attraherats periodvis av högerextrem estetik har ju framträtt i Bingolotto. Bowie 2 gånger plus Morrissey.
Ja. Och på riktigt alltså?
Ja, visst. Mm. Men ja, jag vill ju å andra sidan inte ge den ganska kända lotten till Lasse här. Jag tror Svenska postkodlotteriet däremot...
Ja, men kan vi stanna kvar vid Bingolotto bara? Mm. Alltså, den slog igenom Bingolotto när vi hade 90-talskrisen.
Ja.
Det är vanligt folk som köper den där lotten. Och de röstade då på Socialdemokraterna. Det gör de fortfarande. Många röstar också på Sverigedemokraterna. Så det är en klassbaserad lott.
Är det arbetarklassens
lott? Jag skulle med det inte koppla på fascismen som Fredrik gör här. Det är klassföraktigt.
Nu går vi vidare till postkodlotteriet. Om vi får partibestämma den då? Vad säger du om det, Åsa?
Jag tror att det är en lott för de som bor i kedjehus.
Kedjehus,
som känner sina grannar ganska bra och som är lite missunnsamma. Man vill absolut inte riskera att grannarna liksom vinner det som man själv skulle kunna vinna. Så jag tror att det är kedjehusägare och de kan nog rösta lite på vad som helst, tror jag.
Jag tänker på...
Utom det gamla VPK.
Lottens galjonsfigur är ju ändå Rickard Sjöberg som upplever här en ganska... kristen aura.
Mm. Ja, det är kristdemokraterna.
Eller hur? Det kan vara en kodelott.
Ja.
Han har något sakralt och lite Jönköpingsaktigt över sig.
Han är från Växjö och är uppvuxen i en pingst kyrklig familj. Så att du är inte helt vad det gäller Rickard Sjöberg.
Vilken radar jag har. Jag visste inte det.
Men Skrapkeno, det är väl ändå en gammal centerpartistisk lott. Jag tänker Keino, det är från Gotland och där röstar man på Centern och brukar jorden. Håller ni med om detta?
Ja, absolut.
Ja.
Trisslotten, tror jag.
Ja, Trisslotten.
Den är ju, det är Moderaternas lott.
Ja.
Alltså, de får en gratis lunch.
Mm.
Tänker, wow, idag är min lucky day.
Mm.
Jag köper en lott. Mm. Får se om jag får ännu mer tur.
Jag får typ vänstervibbar av Triss.
Jaha. Får du?
Ja, men alltså att typ alla vinner en tia. Ingen blir jätteglad, men liksom det funkar.
Det är bra. Den är bra.
En sista lott. Right. Sverigelotten. Är det Miljöpartiet eller är det Vänsterpartiet då? Eller kanske Moderaterna?
Nej, jag tänker att det är Liberalerna som liksom försöker vinna hela landet. Och det...
Pengar till idrottsrörelsen.
De har ju något ny nationalistiskt projekt i Liberalerna.
Eller så är Triss Vänsterpartiet.
Varför?
Kommunistisk revolution, plötsligt händer det. Keep watching the kingdom of
mammon. Keep watching the kingdom of mammon. Nu ska vi prata varumärken och förtroende för varumärken. Det var nämligen så att förra veckan så publicerades förtroendebarometern gjord av Mediaakademin som gav en hel del att reagera på. Bland de stora vinnarna så hittar vi polisen och Svenska kyrkan som har ökat med 5 respektive 3% i förtroende förra året. Vi kan se där, de toppar listan. Vad har ni för reaktion på det här? Polisen och Svenska kyrkan, är det myndighet i det här fallet som ni har ett förtroende för? Vad säger Agri?
Svenska kyrkan tycker jag är väldigt fina. Mm. De har hjälpt kurderna sen jag kan minnas.
För du är kurd?
Jag är kurd, precis. Ja. Jag har till och med släktingar som var medlemmar i Svenska kyrkan fast de inte är troende kristna. Bara för att liksom ge någonting tillbaka till en organisation som har betytt väldigt mycket. Och polisen skippar jag och så kan någon annan ta det.
Ja, men siffrorna för polisen har ju vänt uppåt. Ja. De har ju varit sämre tidigare och det är väl bra. Det är bra när samhället har förtroende för polisen, tänker jag. Men det jag tycker är intressant med den här undersökningen är ju att förtroendet för staten generellt sjunker. Mm. Och partiväsendet, demokratin
helt enkelt. Den sjunker ju för allt.
Det är livsfarligt ju. Ja. Men polisen har ändå höjt sig.
Men något som jag tänker på när jag ser den här förtroendebarometern, det är att vi i Sverige har alltså världsledande företag, eller världsberömda företag. Det är IKEA, Volvo, H&M, Spotify. Men listan över de företag som har högst förtroende hos allmänheten, den toppas faktiskt av ett statligt monopol. Vi ska titta här. Systembolaget i ohotad första plats med 69%. Alltså 69% av den här panelen som man har intervjuat säger att de har mycket högt eller ganska högt förtroende för Systembolaget. Vad är detta? Det är ju ett monopol. Har vi blivit monopolkramare och nio i Sverige? Vad säger Fredrik? Du som är gammalt högerspöke.
Vi har blivit hjärntvättade, ja. Tror jag.
Är det som fortfarande sitter i?
Ja, det enda positiva jag kan se med Systembolaget är att mina favoritprodukter på Systembolaget är förhållandevis billiga. Jag gillar att köpa amerikanska och australiska chardonnay.
Ja.
De kostar skjortan om jag kommer till Tyskland eller Frankrike eller Italien. I Sverige är de relativt billiga. Mm-hmm. Men i övrigt, jag menar, varför ska vi vara ett systembolag?
Ja. Alltså om jag får den här frågan, finns det någonting i Sverige du skulle kunna dö för? Då skulle jag nog säga Systembolaget. Alltså statens alkoholmonopol. Absolut. Min pappa var svårt alkoholiserad. Han söp bort hela sitt liv. Han dog innan han fyllde 61. Och mitt sista samtal med honom, det handlade om Systembolaget. Därför att han var livrädd för att det skulle avregleras. Mm. Han sa, jag måste kunna gå till min butik eller cykla ner och köpa en limpa bröd och cigaretter utan att frestas att köpa alkohol. Alltså Systembolaget handlar ju om solidaritet med de som faktiskt super bort sina liv.
Så du blir skänker någon slags hopp det här för dig?
Verkligen, men sen tror jag också att förtroendet för Systembolaget, dels säljer de saker som vi alla älskar, men de har ju integritet. Det är ju inga krämare som mycket annat som folk också vill ha. Så men tänker jag.
Det argumentet, nej, alltså jag, det här är typ det enda området där jag låter som en luffare, men det argumentet att det liksom hjälper mot alkoholism och att det ska bli svårare att få tag på, det köper jag helt och hållet. Och det är ett jättebra argument för att förbjuda helt och hållet. Men du kan gå ut på restaurang och där serveras det, men du kan inte köpa hem. Men det vi säger är att solidariteten, att hela landet ska ha det lite sämre för att det ska bli svårare att köpa ut på helger. En söndag och en liksom halv lördag. Och jag tror inte att den balansen är tillräckligt bra.
Om man vill uppnå det där så tror jag snarare att man borde blicka tillbaka och avskaffa självbetjäningen på Systembolaget. Så att alla får stå i kö som förr i tiden och skämmas lite. För man måste köa till kassan och sen be om det man vill dricka.
Och veta,
och veta att man är en liten dålig människa för att man väljer att konsumera alkohol.
Jag tänker att om vi avskaffar Systembolagsmonopolet så kommer folkhälsan att må dåligt av det. Och för mig handlar det här som sagt uteslutande om solidaritet med de som faktiskt inte klarar av det här. Och vi som har levt med alkoholister vet vilket problem det här är. Sen kan jag förstå att varför ska det vara stängt på söndagar? Det kan jag också tänka. All right.
Man kan i och för sig handla det man behöver på söndagen på lördagen.
Det här är ändå ett finansmagasin, och i alla finansmagasin som har en aktning så ska man ha en makroanalys. Det kommer vara ett stående inslag i detta program. Och den här veckan så har jag lämnat ut uppdraget till att författa denna makroanalys till ingen mindre än Agri Ismail. Agri, vad vill du djupdyka i?
Jag tror att det är dags att vi lägger ner den delen av internet som vi får tillgång till via webbläsare. Det är kört. Jag var på Google häromdagen och skulle söka. Jag fick ett hjärnsläpp och skulle söka efter konstnären Derek Jarman och hans film Blue. Så istället för Derek Jarman Blue skrev jag Jerick Darman Blue. Dumt av mig. Men man skulle tro att Google skulle säga att du menar nog det här ändå. Nej, jag fick en bild på en torsk, köpt den här torsken. Och där någonstans tänker jag att det har gått väldigt, väldigt fel, väldigt snabbt. Det var ju bara för 10 år sedan. Man skrev in bokstaven liksom H och så stod det hur smakar människokött. Och man bara, vad läser du i mig? Och det har gått ut för. Och alla hemsidor nu har en så här pop-up där, vill du ha cookies? Jag bryr mig inte om cookies. Och det är GDPR och EU och allt det där. Jag bryr mig inte. Och reklam och allt. Och det är en sån vidrig upplevelse att surfa på nätet. Att vi bara lägger ner det. Vi har våra appar, det är där alla hänger ändå. Och så behåller vi liksom infrastrukturen som möjliggör handel och kommunikation.
Det, browserserna har alltså,
ja,
våra webbläsare har perverterats.
Ja.
Men om man har sparat Netscape någonstans i datorn och kan installera om det?
Det kommer inte gå. Du måste ha sparat en dator med ett operativsystem som är så gammalt också.
Eller om man kör någon gammal sökmotor som Hotbot eller någonting.
Åh gud, det var tider. Man kunde söka efter låttexter på Hotbot. Ja, fan, nice.
Så att det, apparna är framtiden. Webbläsare, det är på väg ut. Alltså,
ja, det funkar ju inte längre. Det är ingen är glad på nätet.
Shop och Sally! Bing, 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 bing.
Vi ska låta vår panel köpa eller sälja. Och jag tänker att Åsa, du får börja. För det första, vill du köpa eller sälja någonting denna vecka?
Jag vill sälja.
Och vad vill du sälja?
Jag vill sälja det brittiska hovet som har klantat sig här. Prinsessan Kate.
Mm.
Hon har varit försvunnen väldigt länge. Hon har gått igenom en bukoperation, det är vad vi vet.
Mm.
Sen har hon varit borta mycket längre och då har man undrat, var är Kate?
Ja.
Och då har hovet publicerat en fejkad bild, visade sig, och sagt att det är prins William som är fotograf.
Mm-hmm.
Och sen avslöjas att det här är en fejkbild, så lämnar man henne i sticket, Kate. Man säger, och hon säger, det är jag som har gjort det här, men det är otroligt illa skött. Det här kommer utveckla sig väldigt mycket mer. Det här är en enorm förtroendeskada för dem. Och den som tycker att det här är ointressant fattar ju inte monarkins makt.
Mm-hmm. Så sälj brittiska kungahuset.
Ja, gud ja.
Ja. Det är kanske föga förvånande att just du tycker det. Fredrik, har du en köp- eller en säljrekommendation denna vecka?
Jag vill köpa Mattias Alkbergs nya låt Pengar och pengars drängar.
Mm-hmm.
Mattias Alkberg är en musiker från Luleå. Han slog igenom med Bergkortet på 90-talet och han har sjungit mycket om ekonomi.
Mm-hmm.
Han myntade också begreppet punkst för att beskriva ekonomiskt framkallad ångest. Och i den här nya låten så sjunger han om pengar. Och han rasar kanske inte mot kapitalismen som han brukar, utan han sjunger mer om pengar på det här lite mer... Det är jobbigt, men på något vis ska det gå ihop viset som man ofta hör från rappare.
Mm.
Så jag köper Mattias Alkberg.
Det här är något som man borde lyssna på.
Det är en förträfflig låt. Och den är också lite så här... R&B, autotune, popaktig. Det låter inte som det är någon gammal hårig punksnubbe som sjunger, utan han har verkligen inspirerats av, säg, Yung Lean och Drake.
Spännande. Agri, köp eller sälj?
Sälj. Herrkläder som koncept.
Okej, varför?
Det är för jävla fult.
Det är fult. Vad ska vi köpa istället?
Jag vet inte, men någon måtte få... Okej, kolla här. Så jag var inne och jag behövde kläder. Och har inte tiden att vara inne på Vestiaire Kollektiv och leta efter rätt grej. Så jag bara, okej, Acne, Arket och Koss. Acne, det där dyraste plagget de har. Man ser ut som en statare som har dött på typ 1800-talet. Har en potatis fortfarande i fickan. Arkets tröja där, det är typ... Det är det du får när du har challat på dina polare i Gulag som pris, liksom, att nu får en lite varmare tröja. Det kostar 900 spänn.
Oj.
Och Koss så är det typ gardiner från något hotell eller motell i USA där någon typ mördade tre pers på 80-talet. Och så har de gjort liksom en skjorta av det. Och den kostar också typ 1000-lappen. Det här är inte acceptabelt. Nej. Hur ska vi kunna leva så här? Och så klickar man över till kvinnokläderna. Jättesnygga.
Sälj nyproducerade här kläder.
Nyproducerade här kläder, allt ska bort, bränn det.
Du har inte funderat på att testa så här Jack and Jones eller?
Nej. Borde.
Nej, inte vet jag. Jag tänkte bara att det vore som en chockterapi för dig kanske.
Okej, att inse att det kan vara värre.
Att det kan vara. Det här är ändå folk som försöker lite kanske,
nej,
men misslyckas.
Nej.
Jag vill tacka er för att ni var med i detta premiäravsnitt av Mammons rike. Vi är tillbaka om ganska precis en vecka med nya ämnen, nya säljrekommendationer och en ny makroanalys. Se oss igen då. Trevlig helg.
This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.